Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå! Det är dags för en ny NHL-podd och nu är det nummer 139. Det är dags för, och det känns skönt att faktiskt kunna hälsa välkommen till en ganska nyvaken men som är uppe och hoppar nu igen efter en Nashville-natt. Per Bjurman, hur är läget?
Tack, det är fint. Eller ja, nu överlever vi lite, men ja. Det får väl betraktas som okej. Okay. Ja, jag är i Nashville, jag sitter på samma hotell där du och jag bodde för 2 år sedan. Uppe på höjden här, Renaissance, och tittar ut genom fönstret och ser Nashville Skyline. Ja. Och Nashville Skyline, det är också titeln på ett Bob Dylan-album. Ja, det har inte du hört förstås.
Nej.
Nej, det borde du kolla. Ja. Nashville Skyline. Ja, ja, och jo, för det var inte så jättemånga timmar sedan jag kom hem efter en... Efter först sett en match mellan Predators och Avalanche och sen ute på byn med Peter Siebner och Niklas Wiberg och en amerikansk vän som heter Mark Fischer och hans fru. Ja, vi var på diverse honky-tonks och hade väldigt trevligt.
Det hör ju till, det är ingen dålig resa du är på nu. Det är dels, du har ju nästan som mål att årligen hinna med ett besök till Nashville åtminstone.
Ja, det måste man.
Det måste man.
Det måste man. Det är här good times. Good times har vi i Nashville.
Ja.
Det finns Wiberg till exempel som aldrig har varit här förut. Mm. Han är alldeles lyrisk. Han har varit en del NHL-städer. Han sätter den överlägset bästa.
Han säger så pass alltså.
Ja, men det är ju det också. Varför? Om man jämför med andra. Man är liksom mitt i byn och byn är, det är ett fruktansvärt drag i hela tiden.
Ja. Ja, jag köper det, för jag fick ju faktiskt hänga på dig för, ja, det är 2 år sedan nu. Och det är ju bara att konstatera, det är liksom, som du säger, arenan ligger mitt längs med liksom Nashville Broadway liksom. Oh. Och det är alla honk-tonk-barer ligger precis ett stenkast, ett dragskott som man brukar säga, från arenan liksom. Och hotellet du sitter på nu, det är, du ser ju ner över taket på arenan i princip, antar jag.
Yes,
så att det är liksom, det är ju allt samlat på en minimal yta och det är maximal underhållning och så är det hockey dessutom. Så att...
Ja, det var ju för mycket för dig.
Ja, ja, det behöver inte gå in för alldeles för noga detaljer alltså, hur det gick till, för det är skämmigt. Så det finns...
Men, ja, och du var omtalad igår i omklädningsrummet. Jag sa åt Wiberg och Siebner, ställ er inte där nu, gör inte en Ekelin.
Nej.
Och så berättade jag om när du stod på klubbmärket.
Ja, det är, när det, så fort det nämns så får jag traumatiska flashbacks till en skäggig lagkapten vid namn Shea Weber som tittar med ond blick.
Ja, de ropade.
Ja, precis. Ja, exakt. Det var på riktigt alltså. Det här är inget skämt liksom, utan det här var... Ja, jag kan nästan inte riktigt prata med det där utan att bli helt tappad liksom. Men ja, men jag kan förstå för Wiberg från svenska fans då, och så Peter Siebner har du med också från Hockey Sverige. Och pro hockey inte minst.
Ja, precis. Han är ju på allting.
Ja, du kallar han i bloggen för the CEO of i princip everything.
Ja, inte bara i princip, the CEO of everything.
Ja. Nej, exakt. Så att det är ingen dålig, för jag förstår att du njuter. Och jag måste erkänna att jag är lite avundsjuk att jag inte är i Nashville just nu. Det är där, det känns som att det är där man ska hänga. För det är inga, du nämnde att du hade fått se en match där också. Det är den matchen som... Ja, du ska ju se 2 till som kommer dagarna under helgen här. Men den matchen du fick se här i natt när vi spelat in, det är ju alltså mot Avalanche. Och då var ju Filip Forsberg stekhet igen.
Ja, det var ju bra timing att komma hit i den matchen. Han gjorde alltså hattrick för andra matchen i rad.
Ja.
Och det är inte så vanligt. Det senaste gången det hände var 2010 i januari när Burrows gjorde det för Vancouver.
Ja, precis. Det känns som att det var ett tag sedan han var het också, så då förstår man att...
Ja. Så det har gått 7 år. Och det är ju... Alltså, då är man verkligen glödhet och i slag.
Ja.
Det sjuka är att förra säsongen, just den här veckan, så gjorde han också 2 hattrick med en match emellan då i och för sig.
Ja, men alltså, jag tänkte på det. Jag såg
det är något med den här veckan liksom.
Det är liksom slutet av februari, precis. För förra året, som du säger, alltså, mot var det St. Louis och Toronto, så ja, med precis en match mellan dem, då gjorde han också två liksom hattricks. Det är ju, och så är exakt samma grej nu, i samma datum i princip, ett år senare. Det är ju faktiskt sjukt.
Ja, det är verkligen sjukt. Vad är det för någonting? Vad är det som gör att han just den här veckan? Liksom?
Ja, i slutet av februari. Alltså, jag såg nog också någon statistik på att han alltså, jag tror de två senaste åren, att han snittar, att hans snitt efter All-Star-breaket är klart över en poäng per match i de senaste åren. Så att det är ju, man kan i alla fall komma fram till att han är ju en spelare som tänder till ju senare in på säsongen man kommer. Och det är ju en bra egenskap i alla fall. För att han började ju väldigt trögt den här säsongen.
Och har ju så ja, fast det där, ja, han målskyttet var trögt. Men Laviolette stod och pratade om det igår, att Filip har spelat väldigt bra även i november, för då fick han inte in pucken. Så.
Kanske inte ska stirra sig blind på det. Men i alla fall, hans poängproduktion har ju, verkar ju finnas en tydlig tendens i alla fall. Nästan läskigt tydlig i alla fall.
Ja, nu är det ju då så uppjagat här, så nu hoppas jag alla att han ska göra hattrick i hattricks på lördag då. Men då är det Washington, och det skulle ju vara, alltså det går inte att gå och förvänta sig det.
Nej.
Det är ju extremt svårt att måla i den här ligan, och det har hänt ja, vad det nu var. Vi ska se, Jarko hörde av sig om det igår förstås.
Ja. Det var typ bara Mike Bossy som hade gjort det, eller?
Ja, precis. Han gjorde det en gång 1980 och vad fan? Ska se här. Ett ögonblick. Är ledsen.
Ja, men det här är viktigt.
Jo, just Joseph Malone gjorde det två gånger säsongen 1917-1918. Men det var ju första säsongen.
Det är svårslaget, ja precis. Och det var 100 år sedan alltså. Så att
ja, och så gjorde Mike Bossy det 80-81. Wayne Gretzky gjorde hattrick, 10 hattrick 81-82, men inte tre i rad.
Nej. Ja, det är ju, ja, nu grävde du fram riktigt djup statistik.
Ja. Ja, men det är ju jävligt kul att se. Alltså, han sa själv igår, han visste inte vad han skulle säga. Så det är ju, det händer ju bara en gång i karriären, ja. Förmodligen. Så.
Ja. Ja, det var ju lite tacksamt också att det var, alltså, man jämför med Washington i nästa match, så är väl Colorado, Jumbo i NHL är väl tacksammast att kanske lyckas med den här bedriften som man gör.
Ja, fast de spelade bra igår, lite bra och bra, men de kämpade. Det är inte så att de håller på att tanka, absolut. Nej. Inte. Vilket kanske gör det ännu sorgligare att det går som det går.
Ja.
Men de försökte absolut. Och det var ju, när han fullbordade sitt hattrick, så var det ju faktiskt med en puck från i tom kasse. Ja. Det stod 3-2 då, och Colorado jagade verkligen i tredje perioden.
Ja, precis. De hade ju kunnat bli kvittering där om de hade haft samma flyt som Forsberg. Liksom.
Ja, det var ju roligare för dem igår, för att i första hattricken mot Calgary i tisdags, så förlorade de.
Ja.
Och det är alltid sekt och gör hattrick och förlorar.
Ja, precis. Men nästa, jag måste ju bara nämna också att nästa år vid den här tiden, februari, då är det OS i Pyeongchang.
Ah.
Då vill du gärna att NHL-spelarna ska släppas dit, så kanske Filip Forsberg kan avgöra OS-finalen.
Ja, precis, med ett hattrick, ja.
Ja. Innan han har ju förstås avgjort semifinalen med ett hattrick innan dess också.
Förlåt, nu tappar jag ju lurarna.
Ja, men han
är lite bökigt här, jag hörde inte vad du sa.
Nej, det är ju, det är, jag förstår det. Det är, honky-tonken kan ju ställa till det med balanshinnet här kanske.
Ja, ja, exakt. Nej, ja, men ja, annars... Ja, det ska bli väldigt kul att se de här två matcherna nu. Det är det Washington på lördag och Edmonton på söndag.
Ja, det är ju inga dåliga fighter att få se. Trevliga, sevärda lag. Och en annan sevärd spelare tycker vi måste nämna också när vi ändå pratar Forsberg, som har parats ihop med honom nu i samma kedja. Det är ju Johansson, Forsberg och Arvidsson. Så alltså, vi har ju pratat så mycket om Arvidsson.
Ja, de kallas Jofa-kedjan nu, vilket leder en gammal mas.
Ja, precis. Jofa är från Malung, eller vad är det?
Ja, precis.
Ja.
Ja, det är Johansson, Forsberg, Arvidsson. Ja, Arvidsson är ju en attraktion att se också. Så han är en jävla energiknipper där ute och bökar och ser till att det kommer chanser, och så har han sån fruktansvärt speed.
Ja, det är det han har. För att, visst, han är ju rätt skicklig. Han har ju lite underskattade händer kanske, och han har bra spelsinne och han har bra uppfattning. Men det, hela grejen med, alltså hela grejen som gör Viktor Arvidsson, det är ju hans inställning, hans sjuka frenesi, för det måste jag, kan inte komma på någon spelare som har samma kontinuitet i match efter match efter match.
Filip beskrev det igår som att det finns ytterligare två i ligan som har förmågan att accelerera från stillastående till full fart på det sättet.
Mm. Ja, det ser så här effortless ut liksom. Han behövs ingen sats eller någonting som du säger. Det är bara att ta fart av sig själv. Av hans aura på något vis. Han är sjuk. Och det är bara, kollar man på hans siffror här, så, och bara, det kan ju Filip Forsberg skriva under nu på när han sen den här serien blev till. Men alltså, var en Arvidsson spelar så blir hans lagkamratbrott bättre. Alltså det är bara att kolla på Corsi-siffror liksom, med alltså skottförsök med eller utan Arvidsson på isen för respektive spelare liksom. Och det finns bara något undantag. Jag tror det är Mike Fisher som inte har bättre statistik när han är lagkamrat eller liksom kedjekamrat med Arvidsson. Det är ju en sjuk egenskap.
Enkel att spela med, tyckte Filip. Just på grund av den där speeden och accelerationen så vet man, det gäller bara att hålla i pucken en sekund extra, så vet man att förmodligen kommer Arvidsson vara fri någonstans.
Ja, exakt. Ja. Och jag tror också att just det där accelerationen och allt det där görs, för han är så grym på att pressa motståndare. Alltså det handlar inte bara om rent poängproduktionsmässigt och dyka upp och spela in retur eller kunna, alltså hans passningsspel eller sticka upp och göra mål själv. Alltså just det här pressspelet som gör att Nashville liksom lyckas checka fast motståndaren i egen zon. Mm. Och sen därefter skapa någonting. Det tror jag Arvidsson är liksom, där märks det allra tydligast på alla skottförsök han gör, att det blir som bra pressspel han är på isen. För han ligger ju på varenda back hela tiden. Och liksom får med sig hela sina lagkamrater liksom. Så att han är, ja, 19 mål på han också. 22 på Forsberg och 19 på Arvidsson. Det är bra.
Ja, det är 19 mål på Arvidsson, det hade man ju verkligen inte trott.
Nej, för så, när du snackade ju med han här och han sa ju själv att hans mål var att ta en plats i NHL den här säsongen.
Ja.
Han har gjort 19 mål, spelar första kedjan. Har väl mer eller mindre konkurrerat ut James Neal liksom som i hierarki bland ytterforwards efter Forsberg. Liksom.
Ja, det är otroligt. Och Filip nu då är bara 2 poäng bakom Rickard Rakell i svenska målligan. Ja. Fortsätter så här så kommer han ju vinna den igen.
Ja,
han gjorde förra året. Men det var ju också, för det var ju väldigt humor inför matchen igår på morgonvärmningen. Ja. När jag dök upp då första gången i omklädningsrummet, sa Filip, kommer du här och ska ta död på min målproduktion?
Just det.
För att det har ju varit så genom att jag har ju varit någon slags jinx och cooler från dem. När jag sitter på läktaren, då gör inga mål.
Ja, det kommer en fälla och dolma och bara förstör.
Och det sjuka är att efter matchen igår, han missade några lägen i första perioden, då påstod han att han tänkte på det.
Är det sant?
Ja, nu är han en jävla bjur man är.
Det är ändå stort, måste jag säga. Det är ju en komplimang. Alltså. Vilken inverkan.
Ja,
alltså.
Ja, han sitter och åker på isen och tänker bara att du sitter den där jäveln där. Ja. Men tack och lov så bröts ju den jinxen.
Men bröts ju, ja precis. Nu måste du gå på varenda match, känns det som. Nu är det tvärtom. Du vänder den totalt.
Mm. Ja, nej. Men jag är i alla fall inte... Jag tar inte död på hans produktion längre. Det är bra.
Ja, det är klart. Det måste ju kännas skönt. Om man själv tänker på det dessutom, då är det klart att då är det, ju inga, det är inte bara snack, utan det är på riktigt. Då. Men, ja, uppenbarligen en morot.
Jag känner mig förjävlig. Man var väldigt lättnad att det inte är på det sättet.
Nej, just det. Du har ju... Ja, det förstår jag. Nej, men... Ja, Nashville. De spelar upp sig, får man säga, efter nyår, och det känns som att de inte har inte glidit ifrån så att de har säkrat någon slutspelsplats på något sätt, men de ligger bra till i racet ändå.
Ja, Nashville och Calgary har skaffat sig lite marginal ner till lagen under strecket som ju är Los Angeles och Winnipeg där i väst. Ja. För Calgary går ju också bra.
Ja, det fick jag erfara här om natten bara när de slog mitt Tampa Bay och förstörde våran poängsvit. Det var ju tråkigt.
Men... Ja, det hade varit en... hade Tampa vunnit där, det hade nästan varit rädda säsongen. Då hade de varit...
Nej, men då hade de haft kontakt liksom.
Ja, exakt. Men nu är det tungt igen.
Ja, nu är det liksom... Nej, usch.
Nu är 6 poäng upp igen.
Ja, jag vill nästan... Nej. Det där släpper
jag. Jag har inte råd att förlora några matcher.
Så. Nej, det är det som är problemet när man kommer så här. Man ser ju att det är inte så långt upp. Men samtidigt så har man inte råd på något sätt att gå på några minilägre. Utan det är bara segrar som gäller.
Ja.
Och det gäller för till exempel Winnipeg där också. För deras fel, de är också sneglade där mot Nashville. Och så här, men de har ju å andra sidan väldigt många fler matcher spelade. Så att, som du säger, både Nashville och Calgary har gjort ett litet... hopp där. Och LA, ja, de känns väl, nu kanske Quick är tillbaka snart och De har tagit några segrar på slutet, men annars så tycker jag att de känns rätt svaga här inför slutspurter också. Så att Nashville kommer nog till slut att greja det här, trots en segstart för hela laget. Det var inte bara Forsberg som hade tufft med poängproduktionen i början, utan det var ju egentligen och hela Nashville och Subban och gänget.
Ja, intressant med Subban. Han var ju faktiskt han har haft akklimatiseringssvårigheter här, precis som vi förutspådde. Han är en personlighet som inte riktigt det funkar inte direkt i en sån här liten, betyder mindre stad, mindre marknad, ett lag som är en tight grupp. Ja. Det har tagit sin tid, men nu börjar han ju han blir bättre och bättre. Det sa Lävi igår också, att han de senaste 10 matcherna har PK börjat närma sig sin fulla kapacitet, och så småningom kommer det. Jag tyckte han igår, så tyckte det var han och Filip och Arvidsson som var bäst på isen.
Ja. Ja, och det är ju ett måste för Nashville också med den här satsningen att ta in Subban naturligtvis, att han ska vara första backen liksom. Han ska överträffa Josu, och han är ju den som ska vara nummer ett naturligtvis. Och med det långtidskontraktet på 9 miljoner per säsong också, så måste han vara det. Men visst, det har tagit en liten liksom en liten stund för att se sig. Men när han ser ut och gör det, så känns det som att Subban är ju handen i handsken för just Nashville. Den här stan, han är ju han känns ju som en Mr. Nashville, det tycker jag.
Ja, det känns som det kommer att bli bra.
Det kommer bra. Men när vi ändå pratar om spelare som är formstarka och som kanske börjar lite segt, då fick jag för mig här att göra en Bjurman-övergång och försöka lite snyggt glida över till en kille vi har inte pratat i så stark positiva ordalag senaste säsongen, kan man säga. Och det är Jonathan Toews.
Ja, just det.
Som faktiskt, här om natten här mot Minnesota, så var ju en riktig statement-match från Toews när han gjorde 5 poäng. Hattrick, apropå Forsberg, ja, naturligtvis. Och faktum är att hans statistik börjar se riktigt trevligt nu. De senaste 12 matcherna har han gjort flest poäng i NHL, 20 pinnar.
Ja.
Och grejen är att det är inte så att han spelar med Panarin och Kane, att det är det som har gjort att han har lyft sig, utan han spelar med Richard Panik och Nick Schmaltz. Det gör det ju inte desto mindre imponerande liksom, att han har vaknat till liv här. Och det är väl ändå lite överraskande, får man säga, att Toews plötsligt har börjat producera på den här takten, för att liksom, så som det har pratats om Toews senaste tiden, så har det ju varit att han inte ens är en topp 10 center i ligan nästan spelmässigt, offensivt sett.
Nej, det kanske han inte är heller. Wiber är en av hans stora belackare.
Ja.
Så jag tog upp det här med Wiber. Jag har inga kommentarer, vill inte prata om det.
Nej, det är klart.
Toews på slutet. Men ja, han är ju, och har nästan aldrig varit heller, en grundserieattraktion.
Nej.
Och inte heller har han ju i varje slutspel varit producerad särskilt mycket. Men grejen är så här, att det oftast är i de enskilda matcherna som är allra störst och viktigast. Det är då han är som mest betydelsefull och står för de största insatserna. Och Minnesota här var ju en seriefinal i väst.
Ja.
Och de håller på att utveckla riktigt intressant rivalitet där.
Ja, det ska inte underskattas.
Så jag tycker att det är det som, ja, nu som du säger, han har varit bra ett längre tag nu, men att det var just den matchen tror jag inte är någon tillfällighet, utan det är den sortens ögonblick. Han är en sån stora ögonblickens man.
Ja, ja, det håller jag med om, för visst, det är lätt att slänga sig med ett sånt uttryck att han ofta levererar, men det finns ju så otroligt många exempel. Alltså, jag minns ju inte, jag har ju ofta varit inne på hans 2015 slutspel där mot, när han var med och sänkte Tampa i finalen, men framförallt tog de dit via sjuka insatser mot Anaheim i semifinalen som var direkt avgörande när de höll på att halka ur slutspelet.
Ja, framförallt är det ju en match som stod ut i den serien mot Anaheim, och det var ju Game 6 i Anaheim. De ligger under med 3-2.
Ja.
Då var det ju ett sånt tillfälle när han tog hela laget på ryggen.
Ja.
Och vann den matchen åt Chicago. Det är sånt han gör.
Ja. Och alltså, tittar man, han är alltså, även i landslaget så är det, visst, då han är ju väldigt bra lagkamrater, men det är inte så att han glider med. Han har ju vunnit allt som går att vinna. Han är ju med i den där trippelguldklubben. Han har vunnit JV och han har vunnit World Cup nu senast liksom. Och han var ju, det var ju några som överraskades över Toews insats i World Cup. Han var ju en av Kanadas bästa forwards. Även offensivt. Och jag menar, i OS 2010 blev han utsedd till att turneringens bästa forward. när det betydde som mest. Och han avgjorde JVM-finalen 2007. Och, så att det är ju en, det är en Mr. Clutch. Liksom. Det är ju det är Sverige bara. Så att, men det är klart, det är, faktum är att det var lite, jag läste någon artikel här med Taves här efter hans hattrick. När många journalister naturligtvis ville fråga honom var den här formtoppen kommer ifrån. Och då sa, var han faktiskt inne på själv att, att för första gången nästan i karriären så var han ju osäker på sig själv i början av säsongen. För han började ju lyssna lite på de här kritiska rösterna och han satt i omklädningsrummet och efter ännu en match när han inte gjort något mål eller assist. Och faktiskt, han sa själv att han hade lite så här, att han nästan hade lite små terapisessioner för sig själv liksom. Han liksom satt och liksom verkligen koncentrerade sig på vad det egentligen jag gör för fel eller vad, hur måste jag komma att hitta tillbaka till den gamla Jonathan Taves liksom. För det är klart han sen utpress också.
Han sa ju själv att han inte förtjänade sin plats i All-Star-laget.
Nej, just det, det sa han ju. Precis. Han ville ju, Panarin blev ju till exempel bortvald då, till förmån för Taves. Så att han har ju inser lite grann själv. Jag förstår att han känner press också med tanke på att han tjänar mest i hela NHL tillsammans med Patrick Kane. De sitter på det fetaste kontraktet till 249 ungefär.
Ja, så det går ju dock att påpeka att faktiskt Kane svarade upp med ett eget hattrick i natt mot Arizona.
Ja, det är för sig sant. Så att, ska Taves leverera, då ska ju inte Kane vara sämre förstås.
Jag säger ju, jag börjar känna att Chicago kommer att bli ett väldigt hot i slutspelet. Och du vet hur det är, men de vinner de en serie i början av ett slutspel och börjar komma in i slutspels hur man spelar playoff-hockey, då är de extremt svårstoppade. Men det kommer ju framförallt förmodligen att bli intressant i den här striden med Minnesota.
Ja, det känns ju som the teams to beat ungefär. Om inte bara i Central så i alla fall i West. Alltså,
ja.
Det skulle man kunna slå fast. Alltså. Och det som är oroväckande för konkurrenterna och som är imponerande från Hawks-sidan. Nu får vi se hur de här killarna levererar i slutspelet. Men att de återigen, alltså inför säsongen var det ingen som kände till nästan. Visst, man hade koll på att Nick Schmaltz var ett hyfsat löfte. Men Richard Panik som har plockat från waivers och Hartman och så här som inte alls har varit hypade som några superlöften. Att nej, återigen är det de här billiga breddvärvningarna de tvingas göra för att de blir av med sin tidigare bredd liksom, som går in och bara är ungefär lika bra. Och det är det som är så imponerande med Hawks.
Jag fattar det är det verkligen.
Det är inget annat lag som har den förmågan. Det är, så är det bara.
Och därför tycker jag att Joel Quenneville borde vara aktuell för Jack Adams äntligen. Det är han som får de här att fungera ihop. Ja. Dels är det bra general manager-arbete, men det är ju väldigt bra arbete av honom också.
Ja, för det är precis. De måste ju, det de ska, alltså, visst, det är ändå coachen som måste förvalta det han får, materialet han får. Och det är ju inte speciellt bra alla gånger, på pappret i alla fall. Och så blir det ändå så bra på isen. Liksom.
Och du vet, när de kommer långt i slutspelet, då är det som de säger, då är det inte stjärnorna som avgör. De tar ut varandra, utan det är tredje och fjärde kedjan. Deras fjärde kedja är bra också med Ryan Hartman och Vince.
Ja, Hinostroza.
Hinostroza, ja. Och Tanner Kero.
Ja, du ser, det är ju så här liksom, vilka var det undrar man i sånt?
Ja. Jag blir inte förvånad om Chicago-Pittsburgh-final.
Ja, nu brukar jag läcka ur något tips här varje vecka nästan.
Ja, ett nytt finalpar varje vecka. Någon gång kommer jag väl träffa
det. Ja, du kommer ju sätta det. Det kan du skryta med om 3 månader.
Ja.
Du satte ju den här i podd nummer 139 här i februari. När du var i Nashville. Och hade lite feeling efter en fin natt.
Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänkte vi kan gå in på några andra lag här som vi hoppar tillbaka till öst. Så tänkte jag tänkte att vi ska snacka lite grann om... Ja, vi kan börja snacka lite om Florida Panthers som är faktiskt... alltså vi hade ju någon slutspelsspecial här för några veckor sedan när vi skulle tippa vilka lag som går dit. Och då var det ingen av oss som tippade på Florida.
Nej, då hade de ju inte imponerat så mycket. Men de hade ju den här resan i västerled som var extremt imponerande. Ja. När de slog Nashville, alla tre Kalifornienlagen och St. Louis. Ja, det... 5 raka, och det var första gången i Floridas historia de hade svept en roadtrip på det sättet.
Ja, precis. Och det var inte nord västtrippen mot Vancouver och Calgary, Edmonton och Winnipeg och sådär, utan det var ju verkligen mot topplag allihopa.
Ja, jag såg faktiskt flera av de där matcherna, för mitt i den där vevan så gjorde Jagr sitt 1900 poäng, så man hängde med just lite just där. Och ja, de såg väldigt bra ut då, måste jag säga.
Ja, och det är klart att den kanske största faktorn till detta, det är ju att både Barkov och Huberdeau kommer tillbaka. Och det var ju lite oväntat då, för rapporterna bara för några månader sedan tyder ju på att Huberdeaus säsong kanske var helt över. Och Barkov var också i uppgift om att det var värre än befarat. Och sen plötsligt är de tillbaka båda två direkt efter All-Star-breaket var det. I alla fall kort därefter. Och sen dess har ju båda gjort över, ja, ungefär 1 poäng per match. Barkov över 1 poäng per match på 8 matcher sedan dess. Och som du säger, den här 5 poäng. Nu förlorar de faktiskt bara för det direkt när de kom tillbaka hem.
Ja, men det är ju,
men det är ju alla lag. Ja, precis. Det är ju en otroligt vanlig grej. Men om, alltså det är inte bara segrarna, utan det är sättet de har spelat på som har imponerat.
De har ju 3 extremt bra centrar. Alltså i Barkov, Trocheck och Bjugstad. Och inte är det något fel på Derek McKenzie i fjärrkärnan heller.
Kaptenen. Han är faktiskt. Nej. Så att, ja, jag håller med. Och det, alltså, det här är ju Tom Rowes lag och det här Fancy Stats-grejen som ligger bakom. Och kollar man på spelmaterialet de har så är det ju, det är ju väldigt modernt alltså. Om man kollar på vilka spelartyper de har. Alltså, lite små ettriga forwards som Trocheck och Marchessault till exempel. Men sen, framförallt backsidan, jag har svårt att hitta någon svag punkt där. Och det är ganska liknande spelare för sig. Men det är väldigt, väldigt spelskickliga, rörliga backar. Alltså, Jandl som har tagit in, Ekblad, fortfarande nästan tonåring. Och jag menar, Demers som man plockade in som också är en sån här typisk rörlig, modern back. Matheson som har varit en succé i år. Och Pyssek som ju var en ren Fancy Stats-värvning. Han var ju knappt önskad i Buffalo. Och så byter man till sig honom mot Kulikov. Som jag har betydligt mer beprövad spelare. Bara för att han hade fina Fancy Stats-siffror. Kändes det som. Och det... Men han har gjort det väldigt bra också. Och Petrovic tycker jag är lite underskattad. Som har kommit tillbaka från skada också. Nu har de faktiskt inte en enda skada för det. Men det är klart att det hjälper till också. För de vann ju faktiskt Atlantic med 6 poäng förra säsongen.
Ja.
Och jag måste erkänna att jag tippade ju att de skulle vinna divisionen inför den här säsongen också. Men då hade jag ju inte räknat med alla skador.
De är väldigt mycket bäst i delstaten.
Jaha, ja, du tänkte att man skulle utgå från den. Den syns mycket. Ja, ja, det är inte, det är inte lika noga med att hävda. Men det är bara så. Alltså, och jag tror på sikt så känner jag att det här laget blir farligt också. Alltså, inom, kanske inte just i år, men ja, det är många. Det är ett ung snittålder och det är väldigt rörligt. Och det känns som att man kommer åldras väl upp i åren också. Och som
de har ju både Luongo och Reimer inte minst varit bra i målet också.
Ja, precis. Det är ju en nyckel. Att de behöver inte bara, och just att Reimer har varit bra också så att de inte måste luta sig mot en åldrande Luongo. Att Reimer, frågan är vem de ska skydda där då, för de får ju bara skydda en keeper. Om det ska bli, de ska ju nästan skydda Reimer då tycker jag.
Ja.
Men... Och så Jagr då, som du säger. Som gjorde, han fintade ju bort Josh Manson där mot Dax fullständigt. Så att Josh Manson letar ju fortfarande efter pucken typ. Det var ju så pass.
Ja, som det ser ut nu så är ju Florida kommer ta en av slutspelsplatserna där. Ja. Även om det kommer ju bli ett sjusatans race känns det som.
Ja, det är så många lag som vill. Just det. Ja. Och det, alltså, Montreal borde väl klara sig, men det är vissa lag där som just typ ett Montreal som tappar lite grann också, så vi, alltså det tajtar ihop sig från båda håll nästan. I alla fall.
Ja, Montreal har ju faktiskt ligger lite risigt till, det är ju så för att nu få till en till övergång här, så är ju Ottawa bara 2 poäng bakom och har 3 matcher färre spelade där i toppen av Atlantic. Så fortsätter Ottawa som de har sett ut på slutet så kommer ju de snart att vara etta i Atlantic.
Ja, jag måste ju bara säga att jag är imponerad över dina övergångar igen. Bara sådär, smyger in dem. Helt oannonserat.
Du hade ju tänkt att prata lite Ottawa.
Ja, eller precis.
Du hade i alla fall.
Ja, precis. Alltså Ottawa som säger, de, alltså, de kan faktiskt gå förbi i natt här när vi har spelat, ja, efter att vi har spelat in, så kan de, vilka de möter, de möter Carolina tror jag. Okay. Och i och med att de har tre matcher färre spelade så går de upp på samma poäng, och då går de ju förbi Montreal faktiskt, och det hade man ju inte räknat med. Dels naturligtvis inte innan säsongen att Ottawa skulle leda divisionen i februari, vilket de kanske gör här snart. Men också att Montreal skulle tappas. De sprang ju iväg med den där divisionstiteln som en liten säck för länge sedan.
Ja, det börjar ju bli någon slags tema hos Montreal här, att de har väldigt bra sekvenser som sen följs av riktiga jävla svackor. Ja.
Och till och med ett coachbyte där har än så länge, till skillnad från de flesta andra lagen, inte gett någon tokeffekt för Claude Julien som har lite att jobba med. Och det känns som att Mark Bergevin kommer fortsätta vara aktiv faktiskt framåt trade deadline. För att
jag såg dem ju i tisdags, då var de i New York. Ja. Och då var de ju väldigt, framförallt var de ju hungriga.
Ja.
Det finns ju liksom potential i det där laget, det är det helt klart.
Ja.
Jag tycker de borde vara bättre än de är just nu.
Ja.
Då var ju Carey Price också helt fantastisk, för han, det har pratats om att han är lite, har blivit lite svajig här under vintern. Ja.
Så han har ju inte Carey Price-siffror sedan november, december månad ungefär.
Nej.
Men ja, Julien har ju väldigt kort tid på sig och hastigt och lustigt kastas in här från att helt och hållet varit i Boston-bubblan. Och sen ska ta över ett helt nytt lag. Det är klart att det är en stor omställning. Men än så länge känns det som att han inte riktigt satsat på att förlösa offensiven. Och liksom possession-spelet. Utan jag tycker det har varit ganska defensivt mot Montreal här i början.
Det känns ofta är det väl så att en ny tränare får en väldigt positiv effekt.
Ja.
Se på Islanders med Doug Weight. Nu är Islanders på wildcard-plats plötsligt.
Ja, exakt. Ja, men det är det jag menar. De andra lagen har ju fått den effekten. Men i Montreal här så har det, ja, det har gått väldigt kort tid här nu. Men det har inte sett så här uppenbart mycket bättre ut. Och det känns inte som att...
Just nu skulle det alltså vara Washington Islanders, Montreal Columbus, Pittsburgh Rangers och Ottawa Toronto i första omgången i slutspel. Men nu ser det ut som det kan bli Montreal Toronto istället. Det vore någonting.
Ja, då vet vi vilken serie man först och främst rattar in. Det kan jag säga.
Ja.
Men Ottawa i alla fall.
Ja, Ottawa. Ja. Ja, det är ju en överraskning. Riktigt ordentligt. Men jag tror att framgången ska tillskrivas din kompis Guy Boucher väldigt mycket. Ja. Han har ju gett dem en helt annan stadga än de ta mig fan någonsin har haft nästan.
Ja, faktiskt. Ja. Nej, men så är det ju. Alltså...
De är ju, spelar ju väldigt tajt och vinner ofta väldigt målsnåla matcher. Och så.
Ja, exakt. Och de har fått in den där förmågan som inte är kännetecknad i Ottawa. Nästan tvärtom, tycker jag. I min känsla de senaste åren. Att de, ja, som du säger, att de vinner ju. Alltså, de hittar sätt att vinna. Som en riktig gammal klyscha heter. Men det är det de aldrig har gjort, tycker jag. På väldigt länge sedan Spetsa, Hitley, Alfredsson var som bäst, så har de liksom varit experter på att lyckas choka ihop lite grann på slutet istället för att vinna matcher liksom. Tajta matcher framförallt. De hade ju naturligtvis undantaget där när de gjorde sin galna streak här för 2 år sedan och gick till slutspel efter att ha vunnit typ 20 på 25 matcher och Hamburglar storspelare i kassan, men annars har det varit mycket liksom säcka ihop bland åtta, va? Men nu känns de så stabila som du säger. Alltså, och det är klart att det är Bushers förtjänst.
Ja.
Och Erik Karlsson har fått lite skit den här säsongen för att han inte gör riktigt lika mycket poäng som förra året. Ändå är han uppe nu på 52 på 58 matcher. Vilket gör
skit har han väl inte fått?
Nej, han har inte fått någon skit. Nej, precis.
men
det är klart att Burns har fått rubrikerna.
Riktigt lika het som förra säsongen. Och det är ju framförallt i skenet av Burns att se lite klenare ut inom citationstecken än i fjol. Men som du säger, han har ju nästan en poäng per match i snitt fortfarande.
Ja.
Och i ett betydligt mer defensivt orienterat system.
Ja, exakt. Och det är ju det som börjar märkas på hans underliggande siffror också, som kanske inte är riktigt lika bra som förra året. För att då var de så fruktansvärt bra jämfört med sina lagkamrater. Det märktes att Erik Karlsson var ju typ den enda som kunde sköta upp spel och som kunde ta dem ur egen zon och som kunde föra spelet i possession, liksom driva spelet. Och det är ju inte lika tydligt i år. Nu är det betydligt jämnare mellan olika spelare. Och Erik Karlsson sticker definitivt inte ut så här jättetydligt i de olika parametrarna. Men det är ju, då är det ju verkligen cred till systemet istället. Att att alla, alla lyckas hänga, köpa och liksom hänga med i det här sättet som Boucher har implementerat. Och Karlsson, trots att han har tvingats tona ner sitt spel ganska ordentligt och spela mindre diskfullt, mindre offensivt, mer strukturerat och mindre liksom kreativt, så är det ändå 52 poäng av Erik Karlsson. Och han avgör den här matchen mot New Jersey här om natten också.
Ja, så att, precis.
Så att det är Boucher. Och sen så en annan grej, för visst, som jag tycker, alltså en trade som man inte var jättepositiv till vid den här tiden ungefär förra året, lite tidigare, i början av februari. Det var ju när de gjorde Blockbuster och bytte till sig Dion Phaneuf. Ett kontrakt som Toronto gladeligen gjorde sig av med. Och det, på sikt ser det inte så jättebra ut. Men Phaneuf gör ju också en bra säsong i Ottawa nu. Och han är ju fortfarande inte lastgammal. Så att jag tycker att det har ju stadgat upp deras defensiv. Att det är inte bara Erik Karlsson, utan det är fortfarande en fullt duglig Dion Phaneuf. Det är en skadefri Mark Metoff som han inte har varit på ett tag. Och... ja, uttaget så har de börjat liksom, det är nästan alltid samma sex som spelar nu, med Chris Weidman som har kommit upp också från AHL, en bra offensiv back. Och Mark Borowiecki då. Så att, och så Cody Ceesay naturligtvis, som är spännande. Och Fredrik Claesson som faktiskt har skrivit på sitt första envägskontrakt bara här i veckan.
Ja,
efter
kul för honom.
5 år i AHL i princip. Får en, nästan 300 matcher där, så får han ett envägskontrakt.
Ja.
Så det är ju kul också. Men så att, visst, att de har varit skadefria där, men vill också spela in och Phaneuf-signingen på kort sikt i alla fall.
Ja, och så har de ett väldigt stabilt målvaktsspel också.
Ja, och det är ju... det
kommer jag till dessa målvakter, men det är ju väldigt viktigt. Vi glömmer inte vad Niklas Hjalmarsson sa tidigare i vinters. Målvakterna i grundserien är skillnad på 15-20 poäng.
Får en just det, bra, så mycket han slog fast. Ja.
Ja, en riktigt bra målvakt jämfört med en medioker.
Ja, det kan nog mycket väl stämma. Och det är ju högst oväntat att Ottawa skulle få det här målvaktsspelet när Craig Anderson varit borta nästan hela året efter fruns cancerbesked. Och när han väl spelar har han varit grym. Men sen Hamburglar har ju nästan försvunnit och hamnat ner i AHL och skadeproblem och grejer. Och så Mike Condon som har varit wavad och som har varit i Pittsburgh. Och sen så blir tradad i en liten panikåtgärd nästan av Pierre Dorion och Ottawa. Och så har han varit grym. Han har stått hur mycket matcher som helst. Och varit, alltså det är inte så att han har varit någon Vesina kandidat, men han har ju gett dem 91-92% i ett målvaktsspel i nästan alla matcher. Och då har man ju chansen att vinna kväll efter kväll. Och det trodde man ju inte om Mike Condon liksom.
Vilka är de hetaste Vesina kandidaterna nu, Mr. Ekeliv? Dubnyk såklart.
Ja, Dubnyk, jag har svårt att säga faktiskt att, alltså, om Dubnyk fortsätter så här, så då är ju han Vesina, det tycker jag han ska, då ska han ha den trofén.
Sen tycker jag, men det blir väl Braden Holtby, kommer väl dit.
Ja, Holtby måste nog vara nominerad. Sen vill jag ju slå ett slag, alltså, för faktiskt, jag vet inte om han ska bli nominerad, men jag tycker Cam Talbot har väldigt stor inverkan på Edmontons säsong. McDavid är nummer ett, men sen MVP nummer två i det laget, det är Talbot som har stått så otroligt mycket matcher och gjort det här, gett dem ett målvaktsspel som inte de har haft på jättelänge. De har ju verkligen sökt en stabil sista utpost, och nu har de ju fått det i, faktiskt.
Ja, den stora dansken också började de bli väldigt förtjusta i Toronto.
Ja, ja. Andersen har efter mina stora klagomål på han i början av säsongen, så har han varit stabil överlag. Bra siffror.
Ja. Och nu börjar Lundqvist få väldigt bra siffror igen också.
Ja, det är precis. Nu har jag kommit igång lite de här som hackkycklingarna, eller hackkycklingarna.
Nej, men det har ju varit...
Det var kritik.
Utmanar ifrågasatt för första gången. Så några där svackor kan man kanske inte ha om man ska vara med i Vessina diskussioner. Men han har ju kommit ur det ordentligt och sig själv igen. Ja, nu kommer vi på ett sidospår.
Ja, jag kan slänga in Bobrovski som ett namn där också. Kunna vara med. Han har ju tappat lite grann absolut, men annars en extremt stark första halvan. Så. Men det är klart, det är alltså vi har inte pratat om forward sen i Ottawa, och det är väl där som Pierre Dorion, nämnde ju faktiskt Ottawa förra veckan när vi hade vår lilla trade-special som ett intressant lag inför deadline, att jag förväntade mig att de skulle göra lite trades, och så konstaterade jag att Pierre Dorion är sen han tillträdde i somras den general manager som gjort näst flest transactions, han är inte rädd för att agera. Och jag tyckte han sa här häromdagen också att han har fått grönt ljus från ägare Melnick där att gör vad du vill så länge du tar oss till slutspel liksom. Så att det, och det har ju ryktats om Duchesne och så här, visserligen att det är alldeles för högt pris för att de skulle vilja att agera. Men tydligt i alla fall från Melnyks sida, framförallt ägaren, att, och det kan man tycka vad man vill om, för att framförallt så, jag vet inte, de känns ju ändå, trots, vi har ju aldrig liksom tagit dem på allvar som en contender den här säsongen, trots att de har hängt med i toppen hela tiden. Men det är uppenbart att han vill ju vinna nu. För att jag menar, vi såg den här traden i somras när Zibanejad, betydligt yngre, försvinner mot Derek Brassard. En marginell förbättring kanske, men en betydligt äldre spelare. För att man, då satsar man lite kortsiktigt om man tar in honom, känns det som. Vi såg ju den här FNAF-traden som inte är bra på sikt, men på kort sikt så har de ju lyft åt det, va?
Mm.
Och nu pratar de om att de ska plocka in ännu mer spelare inför deadline här. Så att det känns ju som att de vill ju vinna nu. Det här är inget framtidsbygge, trots att de har Thomas Chabot, väldigt spännande back på gång, och Colin White center också mycket spännande, som skulle kunna, så att de blir ännu mer spännande på sikt. Men de tänker, nej, vi ska vinna nu.
Det är väldigt... vad du pratar.
Ja. Ja, det är, jag slår, vad säger man, kullerbytta av min egen, på mig själv här.
Ja. Ja, det är väl bra. Prata på du.
Ja, jag bara kör. Nej, men vad tycker du att, om sen så här, tycker du att Ottawa på något sätt är värda att ta på allvar ens, alltså i ett slutspel i år? Eller är det, vad ser du att de har för chanser liksom?
Ja, det borde de väl egentligen vara, men man är ju dum och känner fortfarande att de som får Ottawa i slutspel, de är det bra för.
Ja.
Det känns som en betydligt mer hanterbar motståndare i ett slutspel än Pittsburgh, Washington och så vidare.
Ja. Och hade de varit tillhört Metropolitan, så hade de kanske inte haft så mycket poäng heller, så att...
Nej, och även om de hade haft så mycket poäng så hade de varit långt efter toppen.
Ja, ja, det stämmer. Så man har, det är klart, öst har ju tagit över lite från väster och blivit den bästa, och inte minst Metropolitan naturligtvis, men har ju blivit den bästa konferensen.
Där har ju Washington 87, Pittsburgh 82, Rangers 80, Columbus 79 och Ottawa har 70.
Ja, precis. Och då är alltså Columbus ett wildcard-lag.
Ja.
Så det är helt bisarrt. Men jag känner mig lite som du där. Nu snackar de om att de ska bredda, om inte spetsa så i alla fall bredda forwardsidan. Och Pierre Dorion kommer höra sig för till Vanek och till Eves och till alla de här tillgängliga forwards som finns. Hansa Lovrebata och lite sådana som nämns.
Men... Tänk vad nära vi är nu. Alltså, det är fredag idag och på tisdag så är det går... Går deadline?
Ja, onsdag.
Onsdag till och med.
Ja, vi ser.
Ja, vad sitter jag på?
Ja, nej, på onsdag är det. Då måste vi, nu är det ännu sämre, så måste vi göra lite reklam. Att det ska ju vara en trade deadline-sändning på Sportbladet.
Ja, visst.
Precis som jag har gjort det några år nu, faktiskt. Och precis som förra året så kommer Linus Hugosson från tidigare Pro Hockey-redaktör, och som ju har en annan podd, NHL-teamen, kommer ju då att vara med i studio. Och jag tror vi kommer ha en hel del gäster på Skype. Inte minst Per Bjurman kommer ju vara med som mest. Du kommer ju naturligtvis ringas upp, antar jag. Jag hoppas jag.
Får hoppas jag svarar då.
Ja, precis. Och jag vet att förra året så var det ju Rickard Grönborg, och det var Douglas Murray bland annat, och det var Peter Mueller. Alla möjliga spelare. Så att vi får se hur det blir nu. Men det är på onsdag. Deadline klockan 9 svensk tid.
Men du, vi har redan haft ett par trader för nu få till en till övergång.
Snyggt. Här i... ja, det är 5+.
De senaste dagarna, några stycken. Och vi hade Stone som gick från Arizona till Calgary, och så var det ju då Ron Hainsey som gamle Carolina general manager Rutherford tog från Carolina till Pittsburgh. Och vad har Ekeli att säga om dessa små moves?
Ja, alltså min spontana tanke när jag såg dem, utan att riktigt utvärdera dem noga, var väl att ganska saftiga priser ändå för marginella förstärkningar. Alltså, Stone har ju ingen bra säsong i Arizona, haft svårt att komma tillbaka efter en ganska svår knäskada. Men de får ändå ett tredje och ett femte val för honom.
Mm.
Men samtidigt så förstår man ju, om vi tar... Jag förstår ju Rutherfords move också för Hainsey, för att dels har han ju plockat honom till Carolina en gång i tiden själv. Och dels så har de ju groteskt ställt på backsidan nu breddmässigt när Matt måste opereras, eller har opererats och blir borta länge. Likaså Trevor Daly opererats och blir borta minst en månad. Och så Chris Letang som är lite in och ut faktiskt day to day här. Och sen Justin Schultz som har haft hjärnskakning. Så att de behövde ju verkligen hitta någonting. Och Ron Hainsey har ändå spelat nästan 23-24 minuter per match i Carolina faktiskt. Och högerfattad är han faktiskt inte. Men han är ju en veteran med nästan 900 NHL-matcher på kontot. Så att,
ja, utan att ha spelat slutspel va?
Ja, han kanske inte har spelat slutspel. Alltså. Det är mycket möjligt. Han har ju varit i sig lag som Atlanta, Winnipeg och...
Jag tror att det blir slutspelsdebut.
Oj då, det ser man. Ja, men de brukar, alltså de har ju varit, han har varit skicklig i Rutherford för att plocka in så här lite backar som känns lite på dekis. Alltså Daly var ju inte helt önskvärd direkt förra året.
Nej.
När Chicago...
Exakt, så kände jag också. Det här, bortsett från alla de här skadorna så kan det ju också vara så att han tillfredsställer något behov som inte är uppenbart för alla och en var.
Nej.
Han var som sagt, han var bra på dem. Så man tycker obetydliga moves men som ändå ger mer än vad man tror.
Ja, precis. Och Rutherford känner ju till Haynes utan och innan sen tidigare. Och ja, då brukar alltså Salvan brukar få till få de där backarna. Så jag menar, han känns lite old school. Han är ju 36 år, Haynes. Men han är ju för den skull inte helt någon old school back på det viset. Han är ju ganska puckskicklig och sådär. Har lite tvåvägsspel i sig. Och...
Jag trodde de skulle gå efter Johnny Oduya, men i och med den här traden så lär de inte göra det. Behöver inga fler defensiva experter.
Nej, precis. Nu känns det som att de har säkrat upp lite grann i alla fall. Och de har inte så mycket löneutrymme kvar heller, tror jag, för att laborera. Men Heinze var ju... Alltså, jag köper det. Men där var också ganska dyrt, tänkte jag på. Andra val för honom, liksom. Men det är vad de kostar. Jag tror att det kommer vara så. I och med att det inte finns så många tydliga sellers, så... Jag tror så att det kommer bli fler sellers när vi närmar oss deadline. För då kommer, till slut kommer, liksom sista timmarna kommer få klubbarna bestämma sig för om de ska sälja eller köpa. Det är därför jag tror vi har ganska få trades än så länge också. Så att jag har förhoppningar om att det kan hända lite grann under vår själva sändningen här. Så att vi får något att prata om.
I många år har det ju varit så att de stora traderna har varit innan, dagarna innan deadline.
Och det är klart, det kan ju bli så i år också. Men det känns som att det är väldigt många lag som ännu inte bestämt sig för hur hårt de ska satsa. Eller om de ska börja ge upp. Och jag tror det kan nog vara först sista timmarna som det avgörs. Liksom.
Låt oss hoppas på din optimism, Jonathan.
Ja, vi kommer ju garanterat bli besvikna här av att den största händelsen är Martin Hansal till...
Ja,
precis. Det blir något sånt där.
Ja. Men, får ni sitta där, du och Ros och Linus, och försöka jabba upp det.
Ja, precis. Vi kommer ju vara övertända och tycka att det är hur stort som helst, men... Ja, så här på förhand kan vi konstatera att vi ska inte ha allt för höga förväntningar. Men jag tror ändå som sagt att jag tror det kommer inte vara helt stiltje, utan det kommer vara några moves. Och jag tror många av de här rentalsen kommer skeppas iväg. Så det utgår jag från.
Jag pratade med Rose häromdagen, för att det kom på att till hösten så fyller bloggen 10 år i oktober.
Just det.
NHL-bloggen, vilket ju är helt otroligt, 10 år.
Ja. Ja, och jag
måste säga, vi måste ha en gala.
Ja, det måste det vara. Vi måste ju vara NHL-spelare inbjudna och allt möjligt.
Precis. Det är fest på cirkus.
Och lite så här alumni liksom. Det måste ju vara Eken och
Varpo.
Och Tobias Pettersson och
Varpo, Fredrik Sjöström.
Ja, Fast Freddy Showstring och Gabby Hey måste nästan dyka upp där. Känner jag.
Ja, och Andreas Lilja och såna. Ja, det är bra.
Ja, Zetterberg. Klassisk bloggfavorit också.
Ja, det här kan du sätta igång med nu.
Prata nu måste nästan börja förbereda. Ja, men,
nu var det verkligen sidospår.
Men ja, vi kom bort lite grann från trade. Men ja.
Nu får du ta och rappa ihop det här nu. För nu vill jag gå ut i Nashville.
Ja, precis.
Och äta lunch och så.
Det är ju Viberg och Sibner knackar väl snart på hotelldörren här. Tycker att nu...
till Country Music Hall of Fame titta lite. Ja, visst.
Ja, det finns att göra naturligtvis. Så ska jag se en massa hockey, så jag har inte så mycket fritid på det här nu.
Exakt.
Jag förstår det. Men då ska jag introducera en ny grej i podden här för den här veckan som vi tänkte. Vi ska försöka, vi får se hur den flyger. Men vi testar den här veckan att utse 3 Stars of the Week. Men vi kallar det för 3 Swedes of the Week.
Ja.
Så att de tre bästa...
Ja, bra, kul.
Ja. Så att,
ditt förslag som är väldigt kreativt.
Ja, du ser det. Jag tänkte till här och ja. Den köptes av Herr Bjurman i alla fall, så det gillar jag.
Ja, men jag tänker dock vara tråkig nog att säga att vi redan har pratat om två som ska vara med där den här veckan. Ja, och de börjar vi prata med. Jag tycker det var Filip Forsberg och Viktor Arvidsson. Det är omöjligt att komma runt just nu.
Ja, jag har faktiskt tagit tre stycken, men inte Arvidsson.
Nej.
Så att de namn som jag har tagit ut här, det är nummer ett är ju tveksamt. Det går inte, det är ju Filip Forsberg. Mm. Och där är ju nästan nuffsed liksom. Gör man två hattrick två matcher då, det är bara då är de andra chanslösa.
Det är bara kasta mössan.
Det är bara kasta mössan, ja, precis. I bokstavligt talat, så är det.
Jaha.
Sen har jag ett oväntat namn och ett väldigt väntat namn, men ett namn som vi inte har nämnt alls i podden hittills och som kanske inte gör sin bästa vecka, men som är den spelare i hela NHL som gjort flest poäng under 2017 och som återigen gjort poäng i typ varenda match den här veckan och
Backstrom.
Ja, Nicklas Backstrom, han är ändå med i toppen av poängligan. Det är bara Burns, Crosby och McDavid som är före honom.
Ja, och han... ja, det kan jag gå med på. Han, i Washington Post häromdagen så diskuterade de om han inte kommer att vara en av de fem som får mest hard röster till och med.
Ja, du är MVP till och med. Alltså. Mm.
Ja.
Ja, det är den typen av diskussioner har ju Backstrom aldrig nämnt med tanke på att allt fokus hamnar oftast på Ovechkin. Men den här säsongen är det ju Backstrom som har lett styrkorna. Som har stått längst fram i ledet vad det gäller Washington Capitals. Som ju leder hela NHL dessutom. Så att, jag tycker vi måste ändå nämna han. Och då hamnar han faktiskt på min Three Stars of the Week.
Så att, och vem är den tredje då?
Ja, nummer tredje, det är lite oväntat namn. Nu kommer det. Men han har, jag vill nämna då Oscar Klevbom.
Mm.
Och det gör jag för att han har ju helt plötsligt gått och blivit typ Edmontons första backare, alltså. I alla fall på slutet.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Alltså han lirar liksom, han kan vara uppe på 26-27 minuter per match här på slutet ibland. Och han är deras point i PP och McDavid har ju hyllat honom och älskar att spela med honom där. Och han gjorde ju mål här mot Florida Panthers. Han gjorde ett mål som dömdes bort faktiskt mot Tampa Bay. Väldigt lite så här oturligt för en minimal offside som Klevbom sen dundrar in ett patenterat backskott på. Och hade han gjort mål där, då hade han varit ensam trea i backarnas skytteliga faktiskt nästa gång. Men nu lägger han delat trea på 11 baljer. Och det är ändå rätt anmärkningsvärt får man säga.
Ja.
I hela NHL alltså. Så att,
det är väldigt intressant också för att det visar återigen vilken slags katalysator som McDavid är. För jag träffade Klevbom i höstas i Brooklyn. Ja. Då pratade om det, hur oerhört utvecklande det var att spela, bara träna med en sån som McDavid.
Ja.
Man blir bättre, så man blir bättre för varje träning. Och det verkar ju stämma.
Ja. Ja, men det kan jag tänka mig, för det kan inte finnas någon svårare motståndare på en träning när man som back ska utsättas för någon övning där McDavid kommer flygande mot den och ska...
Ja, precis.
Det är klart att det kan inte vara dålig träning.
Ja. Nej, precis. Ja, jag har inga allvarliga invändningar mot den namnen, men jag skulle vilja klämma in Mikael Backlund också någonstans, just den här veckan.
Han gjorde två mål mot Nashville där och gjorde mål mot Tampa här. Och...
Ja, han är uppe i 18 mål han också.
Ja.
Han gör nog sin bästa säsong under ganska lång NHL-karriär.
Exakt, och både han och Backstrom börjar ju nämnas, är ju så skickliga shutdown-spelare också, så... Alltså Backstrom nämns ju inte bara i Hart utan även Selke, och det gör ju till och med Backlund också.
Mm.
Alltså som bästa defensiva forward, och det är ju inte något dåligt märke för dem heller, så att säga. Märke höll jag på, jag fick någon sån Simboja-märke i huvudet, jag vet inte varför jag sa det, men bra betyg för dem ska jag säga.
Ja.
Så att, ja. Så att vi sätter punkt där.
Ja, vi gör väl det. Och, lite kort kanske, men
det är möjligt
att... Men du ska ju jobba nu och du har ju skid-VM och allt vad det är.
Ja. Så det får jag väl, vi får väl helt enkelt nöja oss där. Nästan en timme fick vi ihop i alla fall. Vi hade nog kunnat hålla på en stund till, men vi får sätta punkt.
Skulle titta på förresten, på lördag är det ju också utomhusmatch, den sista för säsongen, tack och lov. I Pittsburgh.
Ja.
Så är det väl.
Ja, alltså det är ju så pass bra. Det är ju ändå så pass... Det brukar ju ändå vara rätt heta möten mellan dessa två lag. Så att man kommer väl att sitta och kika på det. Och faktiskt i år, så för en gångs skull, har ju flera av utomhusmatcherna varit rätt bra. Alltså i alla fall, inte minst den i Toronto.
Ja, den var bra.
Men annars är ju, som du säger, utomhusmatcher är ju ett brutalt urvattnat jippo som är oftast tråkigare event att se än inomhusmatcherna. Det är där hockey ska spelas. Om det ska
yes.
Ja. Så att, men det är ju ändå Pittsburgh mot Philadelphia, så det kommer man ju se.
Mm. Ja. Men hörru du, Ekeliv, nu får du ha en bra helg. Och det tänker jag ha här.
Det kan jag garantera att du kommer ha.
Ja.
Du får NHL-poddens vägnar hälsa till de stora the CEO of everything och svenska fans, NHL-mästare där.
Ja, det ska jag göra.
Så
han har väldigt roligt nu åt att han har lärt sig Eddie Medusa-låten Per Bjurman är ett jävla svin, som det finns en låt som heter. Ja. Sen går han och nynnar på oavbrutet och ska se till att de spelar i arenan och så.
Jag har nästan en känsla av att vi för en gång skulle tyvärr avstår från att köra en One to Punch-låt här efteråt, och så kör vi den. Tycker jag vi ska avsluta på den.
Det är nödvändigt, Jonta.
Det är jätteviktigt, tycker jag.
Ja, men då lämnar vi golvet åt Eddie Medusa och den här lilla sången.
Ja, hej!
Per Bjurman är ett jävla svin. Per Bjurman är ett jävla svin. Per Bjurman är ett jävla svin. Svin, svin. En Borlänge bonkanin.